I Faderns, Sonens och den helige Andens namn fortsätter vi vår sammankomst och får höra det Guds ord som är nedtecknade i första Johannesbrevets andra kapitel, verserna 15-17. Och orden lyder läsa i Jesu namn. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Amen. Detta korta stycke är ur det första Johannesbrevet, där det inte är alldeles klart vem denna apostel Johannes är som skriver. Brevskrivaren är. En del tänker att det handlar om evangelisten Johannes. Men det vet vi inte. Det finns många Johannes som omnämns under Nya testamentets tid. Vi har Johannes döparen. Vi har lärjungen Johannes. Lärjungen som också kallas för kärlekens apostel, som skriver om sig själv att det är lärjungen som Jesus älskar. Jag har någon gång när jag hört de orden från Johannes funderat på de 11 övriga. Varför står det i Bibeln att Johannes var den lärjungen som Jesus älskade? Men det är Johannes själv som upplever Jesu kärlek till sina nära, till sina lärjungar. Han upplever att han är älskad. Jag tror säkerligen att de 11 övriga kunde ha skrivit precis samma sak. Att Jesus älskade Johannes tar inte bort hans kärlek gentemot de andra. Tänk som broder Taisto i sin predikan talade mycket om föräldrar, föräldraskap, uppfostran och kärlek. Tänk om alla barn på lärjungarnas vis fick känna precis detsamma. Jag är älskad. Som förälder så är det inte alltid lätt att visa kärleken i den mån man själv skulle önska. Det finns mycket saker i vår vardag som gör att vi kanske är trötta, irriterade. Och tyvärr måste jag säga att det, åtminstone för egen del, ofta går ut över mina egna.
mina egna älskade barn. Men om vi ändå funderar på oss själva som barn till våra föräldrar, så tror jag att vi var och en ändå känner och har fått känna att trots att föräldrarna har sina brister, så har kärleken alltid funnits. Och denna kärlek, den finns till våra barn, men den finns också inom Guds rike, som är ett av de kännetecken Taisto nämnde i sin predikan. Att det är ett av kännetecknena hos Jesu lärjungar, hos Guds barn. Att vi älskar varandra. Den kärleken innebär att vi månar om varandra. När vi ser att någon är tyngd i sitt liv, så vill vi gärna vara med och hjälpa till. Men kära åhörare, är det en lätt sak att göra? Är det lätt att gå fram till en medmänniska och fråga: hur mår du? Hur är det i din vandring i tron? Själafienden kommer då så ofta och viskar i örat att det är väl ingen idé att du går dit, som om du skulle vara ett gott exempel på hur en troende bör vara. Det gör stegen så svåra. Men kära barn, unga, bröder och systrar, ni som någon gång har fått vara med i ett sådant tillfälle, när Gud har gett kraft att närma sig en svag, sårad människa, så får man uppleva hur Gud ger en kraft, hur Gud ger de rätta orden. Men framförallt så får vi uppleva det som det predikades om här förra söndagen, hur de tomma kärlen fylls av evangeliet. Fylls av olja till bredden. När man får ge förlåtelse. Men framförallt när man får förlåtelse. Denna kärlek beskrivs egentligen på varje sida i Bibeln. Guds kärlek till oss arma, syndiga människor. Men också kärleken till våra medmänniskor. Och jag tänker att det är denna kärlek som har gjort att dessa texter har skrivits en gång i tiden. Inte för att Paulus, Jakob eller Johannes eller någon annan av brevskrivarna skulle ha upplevt att de har något att lära ut på ett sådant sätt att de är mer kunniga, inom området. Att de skulle vara bättre människor. Utan jag tänker att brevskrivarna har gjort det av kärlek till andra människor, andra troende. Därför finns också råden. Råd som ibland kan kännas hårda. Råd som ofta i vår tid ifrågasätts. Att är det inte dags att uppdatera er undervisning? Eller är det inte dags att överge den 2000 år gamla sagoboken? Det är tankar som kommer ifrån världen. Tankar som själafienden har lyckats plantera in hos människor av vår tid. Men säkerligen fanns dessa tankar redan under Bibelns tillblivelse. Och därför varnar Johannes här i vår text, första vers. Älska inte världen och det som finns i världen. Ni små barn, och kanske säkert särskilt ni unga, som är på era skolor och hör hur världens unga diskuterar om vad som kommer till helgen. Ska vi till nöjesplatserna som finns? Ska vi samlas hos någon och festa? Och vi vet alla vad festa för världens människor innebär. Det innebär att man fördummar sig med alkoholen. Och det kan locka oss äldre som yngre. När man hör dem berätta, hur man hör dem skratta åt det de har fått uppleva och varit med om. Vi kan också tänka liknande när de diskuterar på arbetsplatserna om tv-serier eller filmer som handlar om nöje, där ofta sex och ett världsligt leverne, om det inte är det centrala, så åtminstone en viktig del. Sådana saker kan locka oss människor, och det varnar Johannes för här. Älska inte världen och det som finns i världen. Och han fortsätter. Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern, utan ifrån världen. Jag vet också av egen erfarenhet att det finns andra saker i världen som lockar. Jag minns så väl min egen barndom och tidiga ungdom, när idrotten lockade särskilt. Det var så svårt att förstå föräldrarnas råd att håll dig ifrån tävlingsarenorna, för det leder inte till något gott. Samtidigt som man kände att vad finns det för ont i det? Men när man har fått höra ledsamma besked om andra troende barn och unga, där kärleken till idrotten blivit så stark att den har fått en större plats i hjärtat än Gud. Man har kommit bort ifrån Guds rike. Guds rike och hans ord är inte längre det man längtar efter, utan man längtar istället till att få åka iväg med klubben, spela, lyckas på fotbollsplanen eller vad det nu handlar om. Och vad är det som lockar? Jag tänker åtminstone själv att man är så svag för beröm och berömmelse. Att om någon säger att du är ju så fantastiskt begåvad, du har ju enorm talang för någonting, så är det så lätt att lyssna. Även fast vi i den svenska kulturen har svårt att ta emot beröm. Vi har svårt att veta hur vi ska ta emot det. Men innerst inne så tror jag att vi var och en växer lite av att få beröm. Men när detta kommer ifrån världen, så är det bara en kortvarig glädje. En stund i rampljuset. Det är en kortvarig lycka som är ganska lätt att nå. Och det vet vi var och en att det finns så många sätt att få den här kortvariga glädje. Och jag tänker att det handlar mer om glädje än om lycka. Det vet också ni små barn som följer med era föräldrar till kupolen och ska handla. Ni ser att den nya leksaksaffären har öppnat. Ni vill springa in. När ni väl har hittat något där så blir det ett väldigt tjat om att mamma, pappa, köp det här, köp det här. Och de gångerna ni lyckas övertala era föräldrar, så blir ni nöjda, ni blir glada. Ni kanske till och med blir stolta. Samma glädje får vi från världen, från saker och ägodelar vi äldre. För en del av oss är bilar så oerhört viktigt. Att våra hus är så vackra, välstädade och putsade. Och det finns är inget fel i detta. Det är inget fel att vara glad över att man har fått en ny leksak. Det är inget fel i att ha nya bilar. Det är inget fel i att sträva efter att ha ett snyggt och rent hem. Men om det är det viktigaste i våra liv, då har vi mist mycket. Jag hörde en predikan för några år sedan, där predikanten berättade om hur de hade varit på ett läger för makar. Där en kvinna i medelåldern säger i diskussionerna som förs att det ibland är så oerhört svårt att vara den där gråa råttan som upplever att man ser gammal och sliten ut. När man går till frisören som var och varannan gång kommer med idéer om att det kanske är dags att lägga i färg i ditt hår. Sådana här saker finns i världen och de lockar oss alla. Men vi får be den himmelske fadern om råd. Var finns den himmelske fadern och hans råd? De finns i hans församling, bland hans barn. Därför kunnas Guds ord under ledning av helig ande. Och det kanske är den stora skillnaden. Jämfört med många andra platser i världen där man säger sig förkunna Guds ord, men där det är människan som tolkar ordet. För vad skulle hända om vi började tolka Guds ord som vi själva vill? När en icke-troende människa då skulle komma till oss, skulle det inte då vara lättare att som medmänniska säga: det du gör, det du gör i ditt liv, det liv du lever, det är inget fel. Gud älskar också dig. Om man låter predikan sluta där, så fattas en stor del av det som Jesus undervisade om under sitt liv i världen. Som när han sa till den unge mannen, som enligt sin egen berättelse hade uppfyllt lagen. Till honom säger Jesus: gå iväg och sälj allt du äger. Denna Guds kärlek och Guds nåd, den är så oerhört stor att den övergår vårt mänskliga förstånd. Men också själafienden är ofta så slug att hans list också kan övergå vårt förstånd. Det är då vi lyckas lyssna till honom. Vi faller i synd. Vi orkar inte stå upp. Jag tänker på situationen om en människa frågar oss om tron, att det är så svårt att tala om synden. Vi kan tänka bara på vår kära kyrka. Hur sällan det där talas om synden. Därför att det kan såra en annan människa. Men jag hörde också en predikan där det talades om just detta. Att det är ju just det själafienden är ute efter. Man kan säga att själafienden är en tjuv. Vad är det han då stjäl? Jo, han stjäl synderna från ditt samvete. Han gör så att du inte känner dig syndig. att du inte har något behov av Guds nåd. Och detta är en farlig plats att befinna sig på. När man inte längre känner sin egen syndighet. När en människa inte känner behovet av Guds kärlek. Och jag tänker att det är så viktigt just därför. Att vi var och en på den plats vi än befinner oss på. Orkar berätta om vår tro. Att bekänna vår tro. Även fast den kanske leder till att vi blir ifrågasatta. Ibland till och med hånade. Men vi minns också hur det i Bibeln berättas om att Guds barn är världens ljus och att Guds barn är saltet för världen. Det är så mycket lättare att vara ett ljus, även fast vi inte är bättre än andra människor på något sätt. Men att vara ett gott exempel som människa och medmänniska. Att försöka åtminstone undvika fel och misstag i det timliga livet. Gör att vi kan vara ett ljus för världen. Däremot är det så mycket svårare att vara saltet. För ni var och en som har fått salt i ett sår, vet hur ont det kan göra. Och det är precis det handlar om när Bibeln talar om att vi ska vara saltet i världen. Att vi orkar visa på människornas synder. Trots att det kan orsaka smärta hos människan. Men det gör också att människan blir medveten om sin synd. Och medveten om att det finns en anledning till att jag behöver Guds kärlek. Jag behöver Guds nåd som finns tillgänglig i Guds rike i det heliga evangeliet. Även Paulus skriver till romarna om precis detta samma tema. I Romarbrevet 12 kapitel, det andra vers, så skriver han: anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Det handlar, som vi inledningsvis talade om, det handlar om kärleken till våra nästa. Den kärleken som gör att vi vill att alla människor, precis som vi hörde tidigare, vi vill att alla människor ska få vara ett Guds barn. Att varje människa en gång ska få nå härlighetens himmel. Och det påminner också Johannes om i den sista versen i vår text. Där han först säger att det som finns i världen kommer inte från Fadern utan från världen. Och sen: och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Kära bröder och systrar, inför dessa Guds ord. Så upplever man själv sin bristfällighet, sin egen syndighet. Det är inte alltid man som troende känner att jag gör Guds vilja. Man omringas av frågor och frågetecken. Kommer jag någon gång att nå himlen? För här står ju tydligt att den som gör Guds vilja består för evigt. Men Johannes skriver i kapitlets första två verser. I Johannes första brev, andra kapitlet, två första verser. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder, och inte bara våra utan hela världens. Denna nåd har förkunnats här idag. Den har förkunnats i alla tider. Den finns i Guds rike. Och den behöver också jag få del av. Då jag ofta faller när tvivel omger mig. När jag känner att jag inte orkar ta steg på vägen. På grund av alla bördor jag måste bära. Då behöver jag få höra glädjebudskapet om Jesus Kristus. Offret för mina synder. Och därför vill jag fråga dig, även idag, om jag får tro mina egna fel och brister och synder förlåtna. Så här vill jag tro tillsammans med er. Och kära broder eller syster, du som känner att vandringen har varit svår. Världen omkring dig har lockat. Själafienden har fått dig att falla. Till dig finns precis samma budskap. Att Jesus Kristus för din talan. Han dog också för dina synders skull. Tro också du allt förlåtet i Jesu namn och blod. 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 I Jesu namn. I Jesu namn och blod. I Jesu namn. I Jesu namn och blod. Alla synder är förlåtna. I Jesu namn och blod, även längst bak där. I Jesu namn och blod. Alla synder är förlåtna. I Jesu namn och blod. 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 Alla synder är er förlåtna. Denna Guds kärlek till oss syndiga människor, den är så oerhörd. Det är den kärleken jag önskar att varje människa får uppleva. Att det finns en som älskar dig. Det finns en som lyfter dig när du fallit. Det finns en som bär dig ända fram till himmelen. I Jesu namn. Amen. Till mötets slut stillar vi oss till tack och bön. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för din son Jesus Kristus, som du sände hit till världen för oss syndiga människors skull. Vi tackar dig, kära Fader, för ditt rike, i vars omsorg vi får vandra som dina barn, där du låter ditt evangelium ljuda, tröstande och samtidigt kallande till människor som ännu står utanför ditt rike. Vi tackar dig för din stora kärlek du har visat oss, då du bevarat oss som dina barn ända till denna dag. Vi ber, kära Fader, ge oss kraft på vår vandring att möta de svårigheter, lockelser vi stöter på, att vi orkar stå fasta vid ditt ord och din vilja. Till detta behöver vi din kraft. Därför ber vi också, Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss din frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.